Mätning tolkar man ju som en väldigt, väldigt absolut åtgärd. Antingen är det ju rätt eller fel, eller så antingen är det här eller så ska det vara där. Men helt plötsligt när man börjar komma lite längre in i det så är allting relativt. Det blir ju en fruktansvärd chock i att helt plötsligt så är ingenting absolut längre.
Du har ju tagit fram ett exempel på en förrättningskarta som inte framkommer kanske i så här ljudform. Men berätta lite, varför har du tagit fram den och vad kan man illustrera med en sån då?
Ja, som sagt, en förrättningskarta är ju en allmän handling. Och det är ju det som är fördelen. Att i och med att det är en allmän handling så har du ju rätt att ta del av den här. Naturligtvis kan du få betala för en kopieringsavgift eller någonting liknande. Men myndigheterna är ju skyldiga att tillhandahålla de här på olika sätt. Eftersom det är en allmän handling. Och det fina är ju då att som det här exemplet som jag då visar för Jonathan är ju att det är en förrättningskarta som är en modern sådan. Den är upprättad 2020. Den följer ju en mall och ett krav som jag har förstått rätt, stipuleras i fastighetsbildningslagen. Och där du bland annat då kan se, i det här fallet så gäller det ju en fastighet som har fått en gräns bestämd västerut. Och när man tittar på den här så kan man ju se då en fastighetsbeteckning, i det här fallet 16:80. Och du har ett figurnummer som i det här fallet är nummer 1. Där finns ju en mängd information på den här förrättningskartan och ser man här så kan man ju då se en tjockare svart linje som går mellan 3 stycken numrerade punkter med sidlängderna angivna. Och den här förrättningskartan är ju då kopplad till en akt som då har troligtvis rört en avstyckning av en större fastighet till en mindre där man då har fått gå in och fastighetsbestämma den västra gränsen. För att då lösa i det här fallet ett vägändamål. Tittar man vidare då så har man ju sina fastighetsgränserna och man har lite annat än enkel kartbild. Men för mig är det viktiga informationen om man börjar gå ner och läsa texten. Vad man då kan se hur beskrivningen är utförd. Vad är den nybildade fastigheten? I det här fallet är det då figur 1 med fastighetsbeteckningen 16:80. Vilka är de nya gränserna? Och då ser man ju i sifferform gränspunkternas numrering på var är går gränsen. Man förtydligar även då till exempel att rättigheter och samfälligheter är ofullständigt redovisade. Förrättningskartan som vi har nämnt innehåller detaljer med olika kvalitet. Och det är ju det här faktumet att alla gränserna är ju inte av inmätt kvalitet bara för att det är en förrättningskarta. Och sen kommer det ju då vem som har ansvarat för tekniska innehållet, oftast mätarbetet, kartarbetet, där ska finnas en teckenförklaring. Och eftersom det är en modern förrättningskarta så finns här ju också en koordinatlista. Och i detta fallet så har man ju lyxen av att det är en koordinatlista som är kopplad till Sveref. Och du frågade, hur vet jag att de här koordinaterna är bra? Jo, i den här så finns det ju oftast någon form av angiven koordinatkvalitet. Och då, i detta fallet så använder du begreppet inre och yttre kvalitet. Och i detta fallet så har vi 5 cm eller 0,05 meter. Vi använder aldrig någonting annat än meter i vår ärade verksamhet. Och vi ser även att den är framställd genom nymätning och kopiering från registerkarta med mätmetoden satellitmätning via NRTK. Och sen har du nödvändiga vilket år, vilken kommun, vem är förrättningslandmätare. Ja, och så vidare och så vidare. Aktnummer och liknande. Så i detta fallet så säger jag att vi skulle hamna i det läget att vi skulle göra en gränsvisning på den här fastigheten. Så har vi ju lyxen av att ha fått koordinater till var vi hittar gränsmarkeringarna. Men i detta fallet så kan man ju även då se att, ja men vad är då för gränsmarkeringar? I det här klassiska fallet har vi ett rör i mark som är nytt och vi har även då ett spik i asfalt som är återfunnet, som jag har ju slagits tidigare. Och sen har vi då den fantastiska markeringstypen ej återfunnen beräknad. Den är ungefär lika fantastisk som markeringstypen omarkerad. Och det är ju det här som är fantastiskt, att vi får inte lov att ha koordinatbestämda gränser utan gränsen går mellan de fysiska gränsmarkeringarna. Och är markeringstypen då omarkerad, eller som i det här fallet, ej återfunnen beräknad.
Är det en spökmarkering?
Ja, det är ju en gränsmarkering. Men den är ganska svår att återfinna i det som de flesta hävdar att vi lever i någon form av verklighet. Så den kan ju vara lite svår att återfinna eftersom den inte är återfunnen. Men då har man ju åtminstone en, i det här fallet en koordinat som visar till vad den är beräknad till att vara.
Så den är inte koordinatbestämd, men den är den har det.
Den är ju tekniskt sett koordinatbestämd, ja, jo, men den är inte juridiskt gällande i det fallet med koordinaterna. Och i det här fallet så har man ju turen att den är dessutom koordinatbestämd i ett koordinatsystem som är väldigt väl kopplad till möjligheten att använda ett GNSS-system, kunna sätta ut den så att säga. Men vi kan ju aldrig sätta ut den noggrannare än 5 cm eftersom den inre och yttre kvaliteten är 5 cm.
Får man slänga in en passus här? För när man säger koordinatkvalitet, hur skulle du förklara det här? Alltså när det står 0,05 meter, alltså 5 cm noggrannhet.
Ja, passusen där, eller vad man ska säga, det har ju att göra med, för att köper du fastighetskartan och du köper den här datamängden, så får du ju ofta med någonting som är en kvalitet. Och då är det ju så att varje gång geodata, säger den hos Lantmäteriet, för över de här linjerna till datamängden som är fastighetsgränserna, då för man ju in den här kvaliteten på linjen. Så att det finns ju de som har sett den här VMS-tjänster eller karttjänster där man kan se dem som är gröna, gula och röda. Och de här kan man ju gå in och läsa i datamängden vad det är för kvalitet. Men det är ju precis som du säger, att bara för att kvaliteten skulle vara angiven, jag brukar säga det, att en grön gräns som då skulle vara med 5 cm noggrannhet. Jag har varit med själv om sådana nybildade med GNSS, alltså mindre än 5 år gamla, som slår upp på en halv meter. Det var ju lite lätt irriterande eftersom alla andra gränserna, utom just den här gränsdel mellan 2 gränsrör, de 2 var fel med en halv meter. Och det var ju givetvis den gränsen jag skulle sätta ut på den här fastigheten. Det var ju Murphy, lagen om alltings jävlighet. Det är det enda man kan lita på på den här verkligheten vi lever i. Och då är det ju det här dilemmat att den här koordinatkvaliteten kommer ju från akten. Och i det här fallet så pratar man ju då om inre och yttre kvalitet. Och jag brukar beskriva det som att den inre kvaliteten berör ju den relativa noggrannheten. Vad är säkerheten mellan de olika punkterna i den här geometrin som finns redovisad? Alltså relativt de angivna punkterna i koordinatlistan. Den yttre är ju den som är den jobbiga, för den beskriver ju hur väl inpassad är den här gränspunkterna och därmed gränslinjen eller gränsytan eller fastigheten som du kanske vill kalla den här polygonen. Hur noggrant är den inpassad i förhållande till det koordinatsystem som är angivet? Det är ju väldigt ofta förr i tiden att du mätte in dina gränser med totalstation. Men hur passade du in totalstationen? Och ofta är ju den inre koordinatkvaliteten angiven i datamängden som kommer, som vi får. Så många gränser är ju gröna, eller gadula som då är 10 cm ungefär, angivet. Men den yttre kvaliteten kan ju då, jag brukar säga en gul gräns, den kan ju slå upp på, jag har själv varit med om, 2-4 meter. Normalt ligger du under en meter, men ja, det har du otur, och det är givetvis Murphy, du har alltid otur. Det enda man vet med säkerhet som mätare är att vi mäter fel. Och det enda vi vet med säkerhet är att allting kommer att gå åt helvete. Så länge man går in med den premissen som mätare så brukar man aldrig bli besviken åtminstone. Och just när du kommer till sådana fall att du får en geometri som säger då att ja, men kvaliteten ska vara 0,1 meter. Och så går du in och läser i förrättningsakten att den yttre kvaliteten är kanske då 4 meter. Då kan man ju börja ifrågasätta hur noga är den här linjen som jag har fått ifrån en, ja, om det är en nybyggnadskarta eller om det är en datamängd du har köpt eller om det är en ritning som har kommit från någon arkitekt eller någon annan geodetiskt icke-bevandrad varelse som har misshandlat underlaget på resans gång med hjälp av någon programvara som behandlar det digitalt. Ingen nämnd, ingen glömd. Och det är ju det som blir frågeställningarna, att ska du kunna lita på det underlaget du har, ja, då behöver du faktiskt dubbelkolla på var kommer det ifrån och hur är det upprättat och med vilken noggrannhet. Och är gränsen överhuvudtaget fastighetsbestämd?
För där är ju bara, alltså man nu får en sån här, ja, 2020, här är koordinatbestämda gränser 0,05.
Mm.
Ja, man tänker, det är väl bara klicka in koordinaterna och sätta ut den. Men som du säger, att man kan inte släppa garden där heller egentligen. Alltså man ska vara strikt liksom, att det kan, alltså människor är, man klistrar och kopierar fel, man kan, man hade inte fix när man trodde det, vad som helst kan ha hänt egentligen.
Lantmätaren har otur, alltså jag menar, kan det amerikanska valet, det finns ju en fin incident, varför anledningen varför man inte har digitala, man röstar fortfarande med papperslappar. Man gjorde ju någon sån här röstning en gång i USA där man sen kontrollräknade, och då var det väl 4096 röster fler än vad det fanns invånare registrerade. Och då började man ju titta på det här, vad var det som hade hänt? Och det slutade med att man upptäckte att en bit i ramminnet hade blivit påverkad av en solstorm, alltså en neutron, som gjorde att den flippade från värdet 0 till 1. Jag har läst den här forskningsrapporten faktiskt. Det var då Intel började titta på det här, och det visade sig att det här fenomenet var mycket vanligare än man trodde fram till detta. Vi pratar ju 30-35 år sedan man gjorde den här forskningen. Men det var så pass vanligt, och jag hade en gammal IT-chef i en kommun jag jobbade i. Han fick ju av de här klagomål, varför funkar inte tekniken? Och han beskrev det alltid som att det är allt som behövs för att det ska gå åt pipan är att en nolla skiftar till en etta. Och då pratar vi ju om grova fel, alltså slumpmässiga fel. Vi har systematiska fel. Alltså allt det här, det är både som du kallar den mänskliga faktorn. Men det är många saker som gör att det har svårt att bli rätt. För vi lyder ju fortfarande under termodynamiken, så nu vet jag inte om det är andra eller tredje satsen, att entropin ökar ju alltid, den minskar ju aldrig.
Ja, det är sant. När man har miljoner med datapunkter i ett sätt så blir det ju... Några av dem kommer att bli väldigt, väldigt fel.
Och det är ju därför som jag kommer inte ihåg vem det var som tog fram den här normalfördelningskurvan, om det var Gauss eller vem det var ju. Men det fanns ju en anledning till varför man i, som du säger, i fysik, matematik upptäckte att det finns ingen absolut sanning. Och jag vill minnas att det var en meteorolog, Lorenz, han forskade ju detta på 50-talet. Man ville ju göra väderbestämningar med datorer. Och det var ju då han körde, ja, typ en 2-veckors analys. Och sen så hade det ju, jag ville han köra om den, så han började mitt halvvägs. Han matade ju in siffrorna han hade fått ut, så han skulle spara beräkningstid. Han matade linjer, jag kommer inte ihåg om det var 5, 7 eller hur många decimaler det var i alla fall. Men så körde han ju analysen igen och fick ut ett helt annorlunda prognos. Och det var ju då han upptäckte att det som många väljer att säga kaos. Men kaos är också ett matematiskt fenomen. Och kaosteorin föddes ju i det hänseendet att det finns ju system som är oerhört känsliga för de initiala ingångsparametrarna. Och klassiska är ju, man kallar ju då the butterfly effect, fjärilseffekten. Och det är ju det populära vetenskapliga sättet att beskriva system som är väldigt känsliga för de initiala parametrarna. Det betyder ju inte att systemet är i kaos, utan det är ju bara ett sätt att definiera systemet. Jag har haft en lärling här nu under mig det sista årets tid, och han kom som yrkesarbetare, som träarbetare. Jag fick ju börja förklara vad är mätning, för han var ju en tumstock.
Ja.
Och börja beskriva sådana här saker, att om du skickar iväg en laserpuls 100 meter, den påverkas ju av rätt många saker. Luftfuktighet, vattenånga, jordens krökning. På de flesta vanliga mätningar så har ju inte det någon som helst påverkan till det dagliga arbetet vi gör. Vi behöver aldrig tänka på det som mätare. Men när du kommer till vissa specialhänseende, det är långa baslinjer, eller säg du har det här problemet med att ha solstormar ut på länge, eller den kära ryssen som tycker att det är roligt att störa ut GNSS-signaler som slår ut flygplanets navigeringar och liknande sådana här saker. Det finns ju många saker som kan påverka våra val av mätmetoder. Går man tillbaka ännu längre så var det ju en sån här sak. Hur väl har du sträckt ditt måttband? Är måttbandet i glasfiber? Är det ett... nu kommer jag inte ihåg vad den här invarstålsblandningen som inte har längdutvidningen i temperaturkoefficienten, eller är det ett vanligt stålband? Alltså det finns ju många såna här påverkningar på våra mätningar vi gör, som vi som mätare hanterar med olika metoder, som gör att vi behöver aldrig tänka på det. Och det... som sagt, vi behöver ju inte fundera på det i normala världen. Men ibland när du då kommer till sådana här saker så kan det ju vara bra att kolla lite grann innan du bara går ut och sätter din linje. Den kan vara väldigt gammal, den linjen. Och den behöver inte vara bestämd på något annat sätt än att vi ritar in den här.
Ja, det är fascinerande. Det här är ju en rätt så bra avslutning på det ämnet. Men jag tänker hur, alltså lite systemförståelse här. Hur hamnade en gräns, alltså en punkt in i någon form av karta eller datamängd? Liksom, vad är vägen dit? Alltså så man förstår lite hur det funkar. Från att någon bestämmer en punkt och så hamnar den på en karta, kartregister på något sätt. Nu använder jag inte rätt ord alls. Men liksom, hur går det till både via kommunen och till Lantmäteriet? Lite som man får den känslan skulle jag vara lite nyfiken på.
I dagens arbete så är vi ju välsignade med att ha tillgång till GNSS-mätning och liknande. Så att koordinatbestämning idag kopplade till ett överordnat koordinatsystem är ju en ganska enkel sak. Så som jag blev lärd var ju att du upprättar, du slår dina gränser. Du sätter ut var du ska ha dina gränser för du måste ju beräkna din geometri var du ska slå dina gränser. Det var ju många kommuner som hade KFF-avtal som gjorde att Lantmäteriet eller Lantmäterimyndigheten kunde åkalla mätaren från en kommunal MBK-verksamhet. Sen körde ju de ut och gjorde det praktiska arbetet och även i vissa fall gjorde de ju det karttekniska arbetet. Och inom ramen av dem där så är det ju ofta att man då gjorde en utsättningsfil. Man körde ut och satte ut var röret skulle vara. Man slog gränsmarkeringen. Man mätte in var gränsmarkeringen var, noterade om det var ett rör i mark eller om det var rör i gjutning eller liknande. Och sen åkte man ju in och gjorde sammanställningen och antingen då ritade in det i redovisningsprogrammet. Jag tror det heter Trossen för lantmätare, det kanske har bytt namn numera. Och då matade du in koordinaterna samtidigt som du skapade din förrättningskarta som då följde med akten. Och sen vinner ju akten laga kraft och beslutet fattas, sen går det en viss tid att kunna överklaga och sen vinner ju akten eller åtgärden laga kraft. Och sen är det ju inte överklagningsbar längre. Och då för du ju över dina koordinater till registerkartan, vilket är fastighetsgränser och gränspunktslagarna i den datamängden som Lantmäteriet tillhandahåller. Och då uppdateras ju registerkartan efterhand med förhoppningsvis akkurata koordinatbestämningar. Som sagt, beroende på vilken otur man har stått, när man har stått under ett träd och mätt med GPS eller man har varit tankespridd i något annat hänseende. Och då har du ju fått en förbättring. Kommuner som sådant kan ju inom ramen för ett DRK-avtal, digitala registerkartan, och det är ett avtal där, skicka in förbättringsåtgärder. Som du då skickar upp till avdelningen, jag kommer inte ihåg det, men någon kvalitet- och uppdateringsförbättring eller någon sån här arbetarna, i alla fall KUF. Så KUFarna på Lantmäteriet får ju in datan ifrån kommunerna och finns ju då olika sätt att skicka in det. Det mest moderna är ju det som kallas registerkart, GML och liknande. Och då kan du skicka över detta till dem där du som kommun då har gjort ett utredningsarbete och skickar in vilka har du mätt in, vilka har du beräknat fram, vilka har du, hur har du beräknat fram dem, hur har du transformerat. Var har du fått dina geometrier ifrån och hela den här biten? Och då hamnar ju den datan i sin tur om handläggaren anser att du har gjort ett korrekt arbete i registerkartan och dyker sedermera upp på min karta och min och i fastighetskartan och de här bitarna. De äldre gränserna innan GPSens alenaråda härskande för att bestämma det. Och GPS är ju ett rätt så modernt påfund, den har inte funnits så länge. Så hade du ju problemet med var går gränsen och då som jag nämnde i den här så ser du att det står kopiering från registerkarta. Och när du började flyga och framställa ortofoto och liknande, då var det ju ofta så att du kunde ju rita in dina fastighetsgeometrier för att du såg ju kanske en stenmur eller en skillnad på trädlinjer och liknande eller ett dike eller vad den må vara som du kunde passa in dina geometrier ifrån. Och sen har du då genom kopiering från registerkartan flyttat med dig geometrierna in i en modern akt eller i en modern på något sätt. Och är den då inte förbättrad, ja då har den ju den noggrannheten med det ursprunget, med den kvaliteten som är angiven. Och det komiska är ju som om som det förslaget som jag tog fram och visade för dig är ju att den här fastigheten som då är bildad från 2020 i sig själv innehåller både gränser som är inmätta och som är kopierade från en registerkarta som mycket väl kan vara en gräns som har uppkommit ifrån ett laga skifte eller storskifte eller vad som helst.
Alltså om man nu tittar på den här kartan, du nämnde ju det innan, men det är ju egentligen bara tre gränspunkter tolkar som är bestämda här. Varför mäter man inte in de andra? Eller vart, alltså, varför kan man inte samla alla? Det här är ju säkert superbasic fråga, men alltså, varför kan man inte bara samla alla punkter för en fastighet på i en akt? Alltså, det här blir det väl att om du vill ha de östra gränserna, då måste du hitta någon annan akt och så börja söka bak i tiden, antar jag.
Helt rätt.
Du slår ihop eländ.
Men om jag får besvara din frågeställning med en fråga.
Ja, det blir bra.
Vad händer om du går in och fastighetsbestämmer de här i det här förslaget de övriga gränserna som inte är fastighetsbestämda? Varje sådan gräns har ju flera ägare, för det finns ju två ägare, det finns ju en på vardera sida av gränsen. Så i det här fallet så har du ju, i det här exemplet så har du ju, som jag ser det, minst 4 eller 5 övriga intressenter som blir påverkade om du skulle gå in och bestämma samtliga gränspunkter i det här förslaget som jag sitter och tittar på. Och är det i intresse för den sökande att lantmätaren ska gå in och ta på sig det här utredningsarbetet och behovet av att kontakta fastighetsägare och reda ut i de här bitarna?
Nej, det är ju sant. Det finns ju inget behov.
Nej, och varför skulle en lantmätare åsamka dig? Alltså det står ju klart och tydligt att en myndighetsperson får ju aldrig åsamka dig en onödig kostnad. Och det gäller även PBL. Behövs inte en lägeskontroll, då ska inte den åkallas heller. Behövs inte en nybyggnadskarta, då ska inte den åkallas heller. Och framförallt den vanligaste åtgärden som man kan ifrågasätta är om det verkligen behövs en utstakning. För behövs inte den, då äger du inte rätt som myndighet att åkalla den. Det spelar ingen roll om det är en byggnadsnämnd eller om det är en lantmäterimyndighet.
Ja, det är ju sant att det är en bra princip. Man ska liksom inte tvinga från staten det som inte behöver tvinga. Så det blir ju ett sånt fall här. Ja. Det drar ju bara på sig kostnader och tid. Ja.
Och precis, och i det här fallet så har de ju uppenbarligen kunnat finna en lösning på den ansökan som har skett för bildandet av den här fastigheten, i det här exemplet 16:80, som då är redovisat med figur 1. Och då är det ju inget problem att du redovisar de här andra icke-opåverkade gränserna på något annat sätt genom kopiering av registerkarta. Du har ju löst ditt åtagande i den här formen. Och samma sak blir ju att ja, de här geometrierna kommer ju vandra vidare in till myndigheten som handhar byggloven, byggnadsnämnden. Och MBK-verksamheten, eller ja, mätkart- och GIS-verksamheten som då kommer att använda de här i sin tur in i nybyggnadskartan. Som sen följer med över till det underlaget som hamnar hos byggaren och byggherren och sedermera hos mätaren som drabbas av äran att sätta ut och sköta produktionsmätningen. Då ser vi att det vandrar ju vidare och lantmäteriet driver ju någonting som kallas en digital samhällsbyggnadsprocess på uppdrag av regeringen. Där man då vill komma ifrån det här biten att det börjar i digital form, översätts till analog form, går tillbaks till digital form, går tillbaks till analog form, tappar all höjdinformation så det blir tvådimensionell analog form. Sen går den tillbaka igen till någon form av digitalt underlag och så vandrar ju den här biten hela vägen tills den kommer ju. Det får ju väldigt många frågeställningar som då liksom, ja, men vad kan vi inte ha bara en digital samhällsbyggnadsprocess? Ja, kan vi ha bara digitala förrättningshandlingar? Hur bra hade det varit? Hur ofta kan vi starta en plottfil ifrån 90-talet, från 1992, innan PDF var en de facto standard? Hur hanterar vi arkivering? Hur säkrar vi hela den här frågeställningen som då blir en konsekvens av att rätten att äga mark är ju en väldigt, väldigt, ja, både grundläggande men väldigt, väldigt stark rättighet. Och där måste du ju också kunna tillse att du inte på något sätt kan tappa eller förvanska eller förstöra eller kapa eller på något sätt. För hade det börjat bli lätt att göra, ja, då börjar vi ju närma oss mer det här Kalashnikov-samhället som troligtvis vi inte är särskilt intresserade av att leva i. Det finns kanske vissa entiteter som hade tyckt det var en bra demokratisk variant. Eller som den här gamla brittiska tv-serien Young Ones. Råd och starkt titta på effekterna som uppstår när man inte väljer en demokratisk process. Otroligt bra komediserie i alla fall. Men har väldigt lite med mätning att göra. Men
ja, jag fattar. Nej, det är ju sant. Alltså, det är så fascinerande med mätning. Alltså det här fältet, geodata. Alltså det är ju hur stort som helst. Alltså, det är ju sant. De kartorna hittills är 400 år gamla där från början på 1600-talet. Och så alltså börjar man bestämma digitala gränser här. Eller fil, ja. Det är knappt att CD-skivorna funkar från 90-talet. Man brände och man tänkte, nu har jag ju sparat mina bilder. De funkar ju inte 20 år senare.
Nej, och det har ju blivit ett problem. Det finns ju en arkivlag som också stöjer de här bitarna som gör ju att hur ska du kunna lagra någon sak? För jag menar, bara 80 år tillbaka i tiden, jag menar ett fotografi som du har skrivit, alltså tryckt på en film, alltså ett negativ. En sån sak, ja, det håller inte mycket mer än 80-100 år kortare om du inte lagrar det på ett bra sätt. Så jag menar, till och med tryckt media börjar ju degraderas och förstöras. Så hur ska vi spara saker och ting och när ska vi spara saker och ting? Och nu är vi ju långt ifrån mätningsteknikens värld i många aspekter. Men det, till och med en sån sak påverkar ju ett mätning, kan påverka ett mätningsuppdrag. Nu kommer mina kollegor skratta och säga att ja, det kommer alltid påverka det för dig, Roger. Men det är en helt annan frågeställning. Men det blir ju ett de facto problem när vi, om vi ska leva med en tidshorisont längre än 10 eller 20 år.
Mm. Ja. Om man rundar av här, bara, du har ju antytt dina kollegor här att ni kan ha lite olika syn på saker. Du jobbar väl i den privata världen nu? Hur tycker du? Alltså, du har ju varit både i den kommunala och man märker där lantmäteri. Där är ju liksom, du har lagt veckor på en gräns medan en byggherre vill ha kostade någonting att sätta ut den där gränsen. Bara lite reflektion om man nu backar liksom bort från det ämnet vi har pratat. Liksom, skillnaden på de här olika delarna liksom, eller några anekdoter så här lite avslutningsmässigt.
Mm.
Det känns som du har, du kan säkert jaga fram något ur din minnesbank.
Ja, och faktum var att jag ville egentligen haft med min kollega, min lärare eller han som gick i lära hos mig, och han kunde berätta de här anekdoterna, för han är ju den som har drabbats av de här anekdoterna.
Ja, han bara, du är galen.
Ja. Nej, men faktum är att han har haft den fantastiska turen att de sista månaderna har drabbats av väldigt många saker som har varit gränsrelaterade. Och som varit kopplade till att handlingarna inte har varit färdiga eller det har inte funnits en nybyggnadskarta eller nybyggnadskartan har inte varit fullständigt redovisad. Och jag kan ju ta ett exempel som skedde längs sydkusten, och då pratar vi verkligen sydkusten i Trelleborgstrakten. Han blev involverad i att han skulle gå in och de skulle in med en borrvagn helt enkelt där och borra. Och det körde ner borrvagnsriggen och de skulle köra in där. Det var bara det att om de skulle köra in borrvagnen så var det en tojahäck som var typ 12 meter hög. Och den tojahäcken var väl inte så där bra att köra rakt in, tyckte de mig. Och då kom ju en fastighetsägare ut och sa, vad gör ni på min fastighet? Och då blev min kollega snabbt involverad i det här om frågeställningen. Och tyckte att det här borde ju vara enkelt att lösa. Men han ringde mig och jag sa ju till honom att vi får nog fråga kommunen. Vad har vi för förrättningskarta på den här? För det såg lite skumt ut när man tände med en karta och började titta på fastighetsgeometrierna kontra till var häcken var placerad. Och efter många om och men så fick vi tag på från tomtboken en förrättningskarta från 1938 som visade hur gränsen hade bildats. Och det visade sig att ingen hade brytt sig om att den gränsen hade bildats, för att den hade ju då skänkts till döttrarna av den här som hade gjort förrättningsarbetet. Och sen hade ju de i sin tur gått bort och svågrar och liknande och barn hade ärvt och alla var ju överens för alla var ju släkt. Men helt plötsligt så hade ju någon köpt den här och skulle in och göra en åtgärd. Så min kollega efter mångt och mycket fick ju åka ner med lite förrättningsakter och liknande och börja leta efter gränspunkter och liknande. Och det slutade med att han ringde mig och frågade, gränsvisning, ja, Hur gör jag om det här står ett garage, alltså typ en lekstuga ovanpå en ett garage? Och jag svarar ju kort och koncist, du gör en gränsvisning på garagets tak. Och han sa, kan jag verkligen göra det? Och jag sa, givetvis kan du det, för det är där gränsen är. Så han klättrade upp på taket, sprayade med blå färg att här går gränsen. Jag fick bildbevis på det sedermera. Och alla var jättenöjda. Och sen fortsatte ju då diskussionerna med då de omkringliggande fastighetsägarna och hur man skulle gå vidare i de här aspekterna. För då var ju faktiskt gränsen bestämd och vi kunde med hjälp av andra punkter reda ut var gränsen skulle ha varit. Sen att man sedan 1938 inte hade valt att bry sig om var gränsen gick, det var ju en helt annan frågeställning. Man var ju överens. Och det hindrar ju byggverksamheten, vilket orsakar ju byggherren kostnader. Och det var ju inte bara gränsvisningen som kostade pengar, det var ju gränsvisningen löste ju frågeställningen i det här specifika ärendet. Det var ju en sak som då tyvärr krävde lite, jag hade en gammal chef som kallade det kungaforskning. Det var ju att när man gick in och började gräva i arkiven ända tillbaka till 1600-talet. Och jag har behövt gräva ända tillbaka till 1699 i ett fall i Strömsnäs bruk där man ville stänga av en väg. Men vägen var fortfarande inte upphävd och i handlingen, nu kommer jag inte ihåg exakt från vilket årtal det var, men det var tidigt 1700-tal, sent 1600-tal. Den var bestämd med en karta att rätten till att vägen skulle gå där, den var kvar. Så du kunde inte stänga av den här vägen. Och det var ju då en fastighetsägare där, han visste ju om detta, så han försökte tuta i kommunen att det var bara att sätta upp en vägbom. Och det hade ju varit en gränsfejd utan dess like kring den här avstängningen av den här vägen. Och Trafikverket hade ju dratt en ny asfaltsväg tvärs igenom och inte brytt sig om att upphäva den här. Och det var, kan vi kalla, rätt så kraftigt outredda förhållanden som rådde kring den här. Men rätten att vägen skulle gå där, den var väldigt klarställd, så vägbomen fick ju åka väck igen rätt så omgående för typ fjärde gången eller någonting sen 74. Det kan man ju skratta åt i efterhand, liksom, att det var underfundet av den fastighetsägaren att driva det ärendet så långt. Ju. Han var ju kreativ på sitt sätt. Men ett annat allvarligare fall är att vi har varit på en annan kommun på västkusten, nära Malmö, inte i Malmö, men nära Malmö. Där vi fick i förfrågningsunderlaget markhandlingar, landskapsingenjörens handlingar och arkitektens handlingar och situationsplanen som var koordinatbestämd med 4 decimaler. Där när vi lägger alla de här på varandra så är det bara en handling av 6 sidor som stämmer överens med fastighetskartan och primärkartan och med nybyggnadskartan. Och då visade det sig att vi fick passa in alla handlingarna efter den framtida komma byggnaden och sen fick vi ju ignorera de ritade fastighetsgränserna i de här felaktiga underlagen. Och nu kommer ju många säga att det var ju säkert bara några millimeter eller några centimeter. Men nej, tyvärr, det var faktiskt mer än en halv meter det slog på mellan de här underlagen. Och när man gick in och tog detaljplanen som var under samråd och man transformerade in grundkartan som fanns i detaljplanen, så upptäckte man att till och med där fanns spänningar som vida översteg vad som kunde förklaras av att det var tryckt på papper. Och det var ju ett genuint problem i det hänseendet för att, ja, råkar du gå över gränsen i det här fallet, ja, då är du inne på grannens mark. Råkar du då fälla träd eller du råkar gräva av någonting eller du förstör en brunn eller, alltså, du kan ju drabbas av rätt så långtgående konsekvenser i din byggprocess bara på grund av att underlagen som du har fått, som kan vara stämplade FFU eller bygghandling eller relation eller vad det nu än må vara, det finns ju ingen som garanterar kvaliteten i det underlaget du får. Oavsett vad det står för vackert namn på den här firman som har gjort handlingen.
Hur man kan misshandla en CAD-fil, alltså det finns många sätt.
Ja, många kallar det att misshandla en CAD-fil, men jag väljer att säga det att egentligen misshandlar de inte, för de upprättar ju ett underlag. Och jag har faktiskt haft äran och träffat på en gammal konstruktör. Han började i stort sett som tonåring på sin fars arkitektbyrå som konstruktör. Alltså han fick ju vad han hade, CAD-version 2.0 som första CAD-version. Och han berättade ju att det var ju en stor kollision när mätare och större firmor ville ha CAD-underlagen från konstruktörerna. För fram tills dess så hade man ju inte ritat varken geometriskt eller geodetiskt korrekt för att Som i mekanik och liknande, eller det är ju fortfarande så att det är ju alltid måttkedjorna som är överbestämmande kontra till vad geometrin du har ritat på ett papper. Och det faktumet har man ju fortfarande än idag, och då pratar vi alltså 30 år senare, varken omhändertagit eller på något sätt gjort tvingande eller styrande att handlingen du får, om det är en karta eller en ritning, där finns ju ingenting som styr att den ska vara på något sätt korrekt. Du behöver ju inte säga att du ska rita en tillbyggnad. Om du ritar en fastighetsväg och en fastighetsgräns som är längre än 8 meter bort, ja, då, den kan ju vara schematiskt framställd och inte hindra byggprocessen överhuvudtaget. Eller inte ens orsaka några problem. Men det finns ju ett exempel nu på någon stackare uppe i Mellansverige som råkade bygga närmare gränsen 340 mm. Det var i en tidning nu för ett par veckor sedan. Och alla trodde ju att byggnaden låg rätt. Men det var ju bara det att det visade sig att de hade ju mätt från ett staket. Och staketet stod inte i fastighetsgränsen. Och det tråkiga var ju att det hade blivit 340 mm. Men det de inte visste om var ju att det var ju allmän platsmark. Alltså som kommunen ägde på andra sidan. Och det finns ett förtydligande som säger att kommunen får inte lov att bevilja undantag från 4,5 meter när det är en attefallsåtgärd. Vilket gör ju att de här 340 mm blir ju helt plötsligt orubbliga. Och gränsen var ju bestämd, så det var ju inget problem. Då tycker ju många att kommunen var fyrkantiga i sitt utövande av byggnadsnämndens åtagande. Men det var ju i fallet var det ju glasklart att ja, tyvärr är det ju så att byggnaden har hamnat på fel placering och den föll inte inom konceptet av mindre avvikelse som man skulle kunna åberopa per praxis från PBL. Jag vet ju inte hur det gått för de här stackarna som hade drabbats av det här, men det var ju rätt så kostsam utförande av ett attefallshus. Så det var ju ingen billig åtgärd oavsett vad man behövde göra för att lösa frågeställningen. Det finns även ett nutida exempel. Jag tror det var någon som hade byggt 68 mm fel någonstans inuti London. Och jag tror skadeståndssummorna på det var väl 3 miljoner pund. Det sista jag läste om den biten. Jag har absolut ingen aning om hur det har gått. Men då pratar vi alltså 68 mm. Så att helt plötsligt, ja, man kan ju tycka att sätta ut en gräns. Ja, det kan man ju göra med en GPS eller stega ut. Jajamän, absolut. Det gör jag dagligen. Men man ska samtidigt ha lite respekt med sig för vad det kan generera för obehag eller obehagliga bieffekter eller biverkningar. Tyvärr går det fel och ibland går det fel väldigt mycket också. Så att, det är ju olika anekdoter i det hänseendet. Och, som sagt, jag har ju haft turen att ha en som har fått ha mig som stöttning och han har ju haft turen och drabbats av det här väldigt ja, mycket på sista tiden.
Han har haft tur att ha dig som handledare.
Ja, det vet jag inte om han skulle hålla med om. Men i tillfället får du kanske ha med på podden istället för att han berätta hur det känns att komma in i mätbranschen. Ja, du kan få hans kontaktuppgifter i så fall.
Ja, det hade varit faktiskt intressant att komma från en självsäker snickarvärde in till en värld av osäkerheter. Och om och men. Det var en anläggare här som jag jobbar med att kalla sin... De har en egen mättekniker. Han kallar mättekniken för politikern. För att han säger bara, det beror på, det är kanske så. Han bara säger bara, det ska kantstenen vara där? Ska staketet sitta där? Eller det beror på.
Ja, och det gick ju faktiskt till och med så långt. Jag hade en annan som kom och sa det där att mätning tolkar man ju som en väldigt, väldigt absolut åtgärd. Antingen är det ju rätt eller fel, eller så antingen är det här eller så ska det vara där. Men helt plötsligt när man börjar komma lite längre in i det som du säger så ja, då blir man ju väldigt politisk eller man blir väldigt vag. För helt plötsligt så är allting relativt. Är man en ny mätare, och det drabbar ju även mig när man var ny, att det blir ju en fruktansvärd chock i att helt plötsligt så är ingenting absolut längre. Och det som jag också vill egentligen ta in som en brasklapp att allt det som jag har pratat om här det är ju egentligen bara min tolkning av den verklighet som jag har stött på. Och samtidigt fördjupat mig efterhand. Det finns ju säkerligen tusentals saker som fungerar annorlunda eller som finns kvar att lära sig. Och jag finner det ganska skönt att veta att det här är ju ett skro, ett yrke, ett val som så många andra aldrig tar slut. Men det här tar banne mig verkligen aldrig slut någonstans. Så för alla som undrar om man skulle vilja bli och syssla med den här typen, sen om det är som mätare eller projektör eller kartingenjör eller gejsare. Det är ju en fantastiskt spännande värld som man kommer in i när man sysslar med all form av geodata och tillhörande grejer och IT och hela den här biten. Det ger mycket, men man får ju lära sig att leva med att Murphy, han existerar ständigt hängande bakom dig. Och ja, man får ha en viss inställning när man går in i det, och så länge den är, hamnar i det här biten att ja, så länge man kör friskt kopplat hälften brunnet och det inte har brunnit mer än hälften den här dagen, då är det ju en bra dag helt enkelt. Och sen brukar jag ta ut in mina lärlingar också att den dagen man inte är på nyheter är också en bra dag, och det är den dagen man har vunnit. Men det är också kanske ett annat sätt att se på verkligheten.
Det blir bra avslutande ord. Murphy hänger efter den där. Jag tror jag stannar inspelningen där.
Ja.